Och det är ju komplicerat, eller vad vi vill kalla det, alltså det här med diskriminering, det är ju exkludering. Och som du Per nämnde inledningsvis, att alla har ju en väldigt liksom stark grundläggande, ett grundläggande behov av att tillhöra. Och diskriminering förhindrar ju det här. Alltså rädsla av att inte få tillhöra, att inte vara en del av gruppen, kan ju såklart framkalla skam.
Hej och välkommen till Agera-podden, en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och med idag är
Per Hydén,
Lars Stjärnelöv
och Nina Karlsson Norman.
Och den som leder samtalet idag är jag, Sara Johansson. Idag ska vi prata känslor. Vi människor är ju i mycket stor utsträckning känslodrivna, emotionella varelser. Så känslor har en stor förklaringskraft när vi vill förstå mänskligt handlande och samhället i stort. Och många sociala problem har också en känslomässig botten. Så jag tänkte släppa frågan fri. Vilken känsla tror ni har störst inflytande över vårt handlande? Vem vill ta bollen först, Nine?
Ja, nej, men jag tänker nog att det är... Jag har ingen aning, men jag tänker att det kan vara rädsla. Och varför jag tänker så, det vet jag kanske inte riktigt på rak arm just nu. Men jag tänker att det kanske har med överlevnad att göra och så. Att det är liksom inpräntat i oss att rädsla är något vi ska akta oss för. Och blir vi rädda, då finns det något att vara rädda för, helt enkelt. Att
ett slags varningssystem, helt enkelt.
Ja, precis.
Har vi några fler inputs?
Men lite inne kanske på samma spår som dig, Nina, där, men lite kanske att de får form av känsla av att tillhöra, kanske. Att just att vi inte vill bli exkluderade, utan att det här att få tillhöra gruppen och bli inkluderad kan styra väldigt mycket vårt beteende, även då utan att vi tänker på det. Att det är en sån känsla av att vi vill tillhöra gruppen eller inte vara utanför som då kan styra mycket av våra beteenden också, lite grann utifrån att vi vill i överlevnadssynpunkt, att vi under alla de tusentals år som vi har funnits som människor så behöver vi, har vi behövt tillhöra gruppen, annars hade det varit förenat med livsfara. Så att just det här att vi ändå en känsla av att få känna sig sedd och med på något vis.
Ja, just det.
Då kan man ju ta den positiva bollen här då, att tänka nyfikenhet.
Mm-hmm. Ja.
Det kan ju också vara någonting som driver oss framåt, att ta reda på, att lära mer, att öka kunskapen om saker och ting.
Mm. Just det, bra. Intressanta perspektiv och också väldigt viktiga drivkrafter, absolut. Den känslan man ofta brukar lyfta fram som den kanske med starkast inverkan på hur vi handlar och så, det är faktiskt skam. Att det är ett paraplybegrepp som innefattar ett väldigt brett spektrum av känslor, kan man säga. Allt från att något är lite pinsamt till att man liksom vill sjunka genom jorden, mer eller mindre. Så det omfattar väldigt många olika förnimmelser. Det är också en social känsla, apropå det här med grupp och så. Skam uppstår ju i relation till andra. Det handlar om att man speglar sig i andra. Och det blir liksom utfallet av hur jag tror att andra betraktar mig. Det är också en väldigt personlig känsla. Till skillnad från skuld som handlar om vad man har gjort, så är ju skammen knuten till vem jag är. Så det handlar om att duga, vara god nog, tillhöra, kan man absolut säga. Och här kommer ju också det här med rädsla in, kan man säga. Rädsla för att inte vara god nog och så. Så skam brukar man säga är en väldigt stark drivkraft för vårt handlande, eller undvikande av skamkänslor. Varför känner vi den här skammen då, tänkte jag, ska vi fundera kring. Finns det någonting positivt? För skam är ju inte någonting som man tänker är sådär jättekul eller bra. Men kan man tänka sig att det finns någonting funktionellt med en sån känsla?
Kanske att man ska hålla sig inom de sociala normerna och vad som anses vara ett rätt handlande. Det kopplas till vår moral på något vis.
Mm. Ja, precis. Moralen. Att den är viktig. Mm. Mm. Att skammen kanske kan fösa oss liksom ditåt. Om man är och viftar omkring. Mm.
Precis. Man kan se det lite som ett, ja, men, trafiksignaler. Så här, som ger utslag om man går över en gräns. Eller så. Man har uttryck som, har du ingen skam i kroppen? Eller du borde skämmas. Mm. Och så där när någon har gått över någon gräns. Och så. Mm.
Ja. Nej, men just de här sociala normerna som vi bygger upp är väl inte heller alltid av ondo, utan ofta så, men vi människor behöver ju normer för att kunna leva tillsammans i grupp också. Det är ju så vi strukturerar det, att kunna leva tillsammans. Jag menar, historiskt så finns säkert jättemånga normer som är väldigt viktiga för att då, som sagt, kunna överleva eller att gruppen skulle kunna fungera. Och då om någon avviker från den normen och då framkalla skamkänslor, så kanske det ändå hade någon funktion att så här valla in den personen igen. Sen finns det ju alltid såklart normer som är värda att kritisera och andra som kanske mer har en reell funktion. Men historiskt sett kanske man kan se fler sådana funktioner som var viktiga då, där skammen kunde ha den här effekten ändå att kunna, ja, som ni säger, få tillbaka liksom i gruppen eller i normen. Mm. Mm.
Precis. Om vi zoomar ut och tittar lite på samhället i dess helhet, så brukar man säga att idag så använder man skam väldigt mycket för att straffa eller sanktionera. Om man på medeltiden hade kroppsstraff till exempel, så är det skambeläggande idag. Till exempel individer som är beroende av samhällets stöd på olika sätt, socialbidrag, långtidssjukskrivna och så vidare. Det finns ofta en skam i det, man kontrolleras och granskas. Och det finns ju en utbredd tanke om att allt ska vara möjligt och det ligger på individen själv. Lite den amerikanska drömmen på något sätt, kan man säga. Och det här är ju glasögon som kan göra också att man missar det här med diskriminering till exempel och marginaliserande strukturer som faktiskt finns. Och för den enskilde individ som då möter svårigheter att till exempel komma in på arbetsmarknaden och få signaler om att det är något fel på den och så vidare. Den kan ju också lämnas med den här skammen, att det handlar om personliga tillkortakommanden när svaret egentligen ligger på en strukturell nivå. Tänk lite utifrån antidiskrimineringsbyrån. Har ni några reflektioner kring det här, hur det ser ut i samhället och hur man som individ liksom hanterar detta? Om vi tar reaktioner, om man möter personer som är utsatta för diskriminering, hur kan man hantera de här känslorna som man får?
Mm. Jag tror att det är såklart väldigt individuellt hur man hanterar att bli diskriminerad eller känslan av att vara det. Vi pratar ju om normer och vi vet att det finns exkluderande normer. Och du, Sara, pratade ju och nämnde ju nu liksom strukturer som kan finnas som hindrar människor från att ha lika rättigheter och möjligheter. Men som kan vara osynliga och som ju kan göra att ja, men individer missgynnas och blir diskriminerade. Och det kan skapa den här känslan av, precis som du säger, att det beror på mig. Mm. På den jag är eller vilka egenskaper jag har. Och sen hur det hanteras, det är ju, kan ju vara allt ifrån att man blir väldigt arg för att man känner sig kränkt. Men kan ju också uppleva den här skammen. Det får vi ju till oss. Och det är ju väldigt skadligt. Såklart. Och det kan ju också vara så att man blir diskriminerad flera gånger. Inte bara en gång, utan att det är kanske i kontakter med flera aktörer och i olika delar av samhället. Så det är ju väldigt skadligt i längden och det kan leda till psykisk ohälsa. Så det är ju definitivt ett exempel på när skam då är väldigt skadligt. Sen så är det säkert inte säkert att alla upplever skam i samband med diskriminering. Men jag tänker att det säkert inte är helt ovanligt. Så. Mm.
I arbetet mot våldsbejakande extremism, då möter jag ofta skam när jag träffar anhöriga som då har kanske en närstående som har dragits in i en extrem organisation. Föräldrar känner ofta en väldigt stark skam över att man har ett barn då som kanske befinner sig i en extremistisk miljö. Och det hänger väl ofta ihop med då att man förstår inte, när man liksom skuldbelägger sig själv för att det här har skett. Och så söker man in i sin vad har jag gjort för fel som får ett barn som är nazist till exempel. Mm. Och det är ju en känsla som vi måste jobba med väldigt, väldigt mycket i inledningsvis när vi startar upp samtalen. Att komma förbi de känslorna för att då kunna ha ett konstruktivt arbete framåt.
Mm. Jag tänkte också på det när det gäller diskriminering att kanske snarare möter ett väldigt skamfyllt liksom eller att man känner en stark skam om man är den som har diskriminerat vill jag också säga att det är ju väldigt tabubelagt så och att där kan också finnas en skam som kanske är ännu mer tydlig på något vis på ett annat sätt.
Och samtidigt också problem att det är många också som diskriminerar som inte känner skam, eller i alla fall inte skuld. Mm. Om man nu tänker skuld utifrån något man har gjort då, som man borde känna ändå när man har utsatt någon för diskriminering eller trakasserier. Jag tänkte också på, som när vi är inne på, med just det här med rädsla som tror jag många upplever som blir diskriminerade eller upplever sig diskriminerade. Tänk exempelvis då på arbetsplatsen. Man upplever då, om man blir utsatt för något så upplever man kanske rädsla för att anmäla, för man vet inte vad som kommer hända. Kommer jag bli liksom utstött och kommer någon ta mig på allvar? Kommer jag få den här känslan av skam för att jag blir den som har blivit utsatt? Kommer jag få svårt att bli befordrad? Eller vad det nu kan vara, så kan man välja att inte anmäla på grund av känslor av rädsla eller också skam förstås. Att varför händer det här mig? Man skuldbelägger sig själv, du var inne på Nina och... Så det är ju väldigt många känslor inblandade som påverkar, ofta då i negativ bemärkelse, diskrimineringsfrågorna för att faktiskt kunna få bukt med dem.
Mm. Och det är ju komplicerat, eller vad vi vill kalla det. Alltså det här med diskriminering, det är ju exkludering. Och som du Per nämnde inledningsvis att alla har ju en väldigt liksom stark grundläggande behov av att tillhöra. Och diskriminering förhindrar ju det här. Alltså rädsla av att inte få tillhöra, att inte vara en del av gruppen, kan ju såklart framkalla skam i sig.
Mm. Precis, och får bara tillägga det du sa där inne. Att just det är också många som utsätter någon för diskriminering eller så, känner ju skam. För i många fall så är det ju så att den som har utsatt någon för något inte menade någonting illa heller, om man tar på arbetsplatsen. Något som vi möter ofta, det är ju man har problem med jargonger eller destruktiva jargonger och det är skämt som går över gränsen och sådär. Och då är det ju ändå väldigt många som kanske inte menade någonting, för så här har ju vi alltid skämtat på arbetsplatsen. Och då kan det ju vara jätteskamfyllt då att faktiskt bli anmäld för trakasserier kanske när det är faktiskt någonting som sitter lite grann i väggarna. En kultur som finns. Men då är det ju också arbetsgivaren som måste börja jobba med de frågorna. För att ingen ska ju behöva uppleva trakasserier. Även i form av skämt eller vad det kan vara. På en arbetsplats. Så det...
Kopplat till det så dyker ju skam också upp lite omotiverat. Vi säger att man pratar jargong på en arbetsplats. Så sitter man kring ett fikabord och någon säger någonting kränkande. Och så går jag in och markerar på något sätt. Då är det ju jag som ofta som skäms för att jag har gjort den markeringen. Det är inte personen som har sagt det kränkande. Och det är ju lite spännande psykologi också att det är så det blir. Då sitter jag där och känner mig PK på något vis. Och så.
Du som skapar dålig stämning.
Ja.
Du går in och bryter situationen där man sitter och har roligt.
När det egentligen då ska vara helt tvärtom. Mm. Att den som har kränkt ska skämmas. Men det blir många gånger det omvända.
Det är ju väldigt dumt, för civilkurage är ju jätteviktigt och någonting fint. Mm. Så det är synd att det kanske många gånger, eller att det riskerar att bli förenat med skamkänslor.
Ja, och lite grann då, alltså, om vi talar att det är du som går in och bryter, så är det nästan som att du då frambringar skuldkänslor och kanske skam hos den som har sagt det här olämpliga. Och då ska du också få något skam för den sakens skull. Och det är ju jätteintressant att titta på. Det blir lite, lite meta nästan.
Man ska inte skapa obehag. Liksom, för det är också någonting vi människor vill ha. Det ska flyta på i situationen. När det är någon som påpekar att det här var inte riktigt okej.
Exakt.
Spricker den här bubblan av trivsamhet.
Ja. Exakt. Så det är mycket lättare att tänka att han eller hon menade nog inget illa. Och det brukar prata så. Och sådär. Men det kommer vi in på det här med civilkurage. också. Ja, att våga. Kanske också trots att, då, att det kanske medför att man sen känner lite skam.
Mm.
Eller frambringar lite känslor av skam hos någon annan. Så att ändå våga stå för det som är rätt och riktigt.
Mm. Ja. Med det sagt då, så skam är ju alltså något som inte bara påverkar oss som individer. Det är inte något vi känner bara i oss själva, utan det påverkar också samhället och sociala situationer av olika slag. Och vi sa ju det här att den har den här funktionen att hålla lite ordning på oss. Så att socialt samspel flyter och sådär. Men det kan ju också vara så att när man känner skamkänslor så kan det ge upphov till olika negativa handlingar. Till exempel så kan man koppla skam tydligt till våld och konflikt på olika sätt. För skam, det handlar ju om den här känslan att man tappar kontrollen, att man tappar ansiktet inför andra. Och i vissa kontexter då så kan ju det utlösa aggressivitet och våld som ett sätt att ta tillbaka kontrollen och respekten som man upplever att man förlorar då. Och ibland pratar man ju om kränkt manlighet som en stark drivkraft bakom till exempel det gängvåld som vi ser idag. Så vill man förstå det här så får man ju ta på sig ett par genusglasögon kanske och titta på den här starka kopplingen som finns mellan just våld och manlighetsnormer. För det har ju tidigare forskning visat att våldsutövning kan för i synnerhet unga män då vara ett sätt att förhandla om social status helt enkelt. Och därmed också ett undvikande av de här skamkänslorna som man vill hålla från sig. Och här tänkte jag att det skulle passa komma in lite på arbetet mot våldsbejakande extremism då. Och nu har Lars redan förekommit här med att ge lite exempel på hur skammen syns i det arbetet. Du pratar om de anhöriga. Tänkte, finns det något mer att säga kring det? Hur kan man jobba med de här familjemedlemmarna, kanske föräldrar eller så, som upplever skam över den situation som de och deras anhöriga befinner sig i?
Ja, det är ju, jag tror det handlar mycket om att tydliggöra situationen så att man kanske förstår att man inte bär skuld för det här. För då är det också mycket lättare att bli rationell i sitt sätt att bemöta sin närstående.
Mm.
För så länge som skam- och skuldkänslorna är för starka, då kanske man undviker och hantera saken på ett klokt sätt.
Mm.
Så att därför är det viktigt att visa på att ja, men det här är inte ditt fel. Det är inte du som gör det här, utan det här är din son eller dotter.
Mm.
För då kan man också bli mycket mer rationell i arbetet framöver. Mm. För det är viktigt att kliva ur den här skamkänslan eller skuldkänslan.
Mm.
För att den förlamar liksom det arbete man ska göra.
Mm.
Och det syns så tydligt också i ett ärende när man kommer förbi det. Att man kan börja liksom jobba med andra saker. Då börjar det också hända positiva saker i familjens relation. För det är ofta det handlar om att stärka relationen. Att ta tillbaka sin föräldraroll som den stabila, den goda, den som då den närstående kan vända sig till i vått och torrt.
Just det. Om vi vänder lite på det och tittar på de individer som går in i våldsbejakande miljöer. Och så pratar vi nu utifrån tanken att det är män vi talar om. Och så ta den här idén om att skam är en drivkraft och våldet kan vara ett sätt att liksom skapa sig status och gå från kanske känslor av underlägsenhet till att hitta en plats och liksom bli någon. Är det någonting som du skulle säga du kan se utifrån de fall du har erfarenhet av?
Ja, det är väl kanske att man vill vända på sin egen situation. Många är det som tycker sig befinna sig i ett utanförskap. Man känner inte tillhörighet till det samhälle som finns. Och då kan det vara enklare kanske utifrån sina egna känslor att då tydligt ta avstånd från det här samhället och använda en kanske rakare känsla som aggression istället för att sitta med skammen. Så att det har säkert påverkan. Och just den rollen är ju så tydlig i det som händer inom våldsbejakande extremism just nu, där den här starke mannen lyfts fram som en idealbild, medan då kvinnan ska vara undfallande och ha en servicefunktion. Så att alldeles säkert så spelar det in på hur det ser ut.
Ja. Mm. Jag tänkte, hade du något, Per? Nej.
Nej, kör.
Ja, jag tänkte vi ska börja avrunda det här samtalet här. Jag skulle vilja höra någon sista reflektion här bara. Vad tror ni vi som individer eller människan överlag, är vi främst rationella eller är vi emotionella varelser?
Nej, vi är nog emotionella tror jag mer. Men något som jag tänkte på just med bäring på det jag har sagt nu är ju hur viktigt det är att man frågar sig själv varför man får olika typer av känslor. Alltså här, att vi får känslor och att styr vårt beteende, det är ju helt naturligt. Det är ju så som vi fungerar som människor. Och återigen, från ett evolutionärt perspektiv så är det för att liksom överleva. Vi får ju känslor av en anledning. Mm. Men också att bli mer emotionellt kompetenta. Så där, men nu känner jag mig jättearg när jag gick från det här mötet. Varför då? Mm. Och ibland kanske det är en helt irrationell känsla. Kommer man på sen. Ja, men det är ju för att, ja, så. Men ibland kanske det sänder jätteviktiga signaler. Att ja, jag kanske känner mig arg. För det här gick inte rätt till. Eller nu kände jag att någon inte behandlade mig rätt. Eller jag blev jättebesviken av det här. Eller så man kan hantera det på ett rätt sätt. Och faktiskt se att det skickar signaler till oss som kan vara viktiga. Det tänkte jag mycket på under vårt, när ni har pratat här nu. Och inte minst liksom, när man uppfostrar våra barn och man lär sig om sina känslor och kan sätta ord på dem och förstå. Och tror jag vi kan lära oss jättemycket av, vi som människor.
Väldigt viktigt perspektiv att lyfta. Det är någonting som jag tänker också inom skolan och så, att man kan jobba mycket med att lära barn från tidig ålder och uttrycka sina känslor. För det kan ju vara en annan väg än att de omvandlas till aggression och våldsamhet till exempel.
Exakt.
Ja, jättebra. Ja, rationalitet eller känslor?
Känslor.
Ja, jag instämmer. På, ja.
Det gör vi. Jag tänker att även rationaliteten är emotionell i grund och botten. Ja. Och med det så tackar jag för dagens samtal och tack till dig som har lyssnat. Kolla in Agera Värmland på sociala medier. Du hittar även mycket information på ageravärmland.se. Hej då!
Hej då!